Hej och välkomna till Domsedagen. Jag heter Pauline.
Jag heter Martin.
Jag heter Hanna.
Och vi är Debora. Det här är andra avsnittet som vi i Debora har fått möjligheten att komma och gästa Tolkning pågår. Vi tänkte börja lite öppet och brett med att prata om vad Domsedagen väcker för tankar i oss. Är det någon som är sugen på att börja?
Ja, domsöndagen, alltså man, det är ju dom och det, uff, det känns lite jobbigt i magen tycker jag. Alltså när man ska gå in för den här domsöndagen. Vad har hänt under året och vad kommer det nya året? Och sen så de här lite hårda texterna kanske, vad säger ni?
Ja, men jag känner igen mig i det. Min första tanke är att domsöndagen är en allvarlig dag. Men det finns också en stor påse med tacksamhet att hämta ifrån den. Att vi får en riktning och en hjälp att ha en annan riktning i livet. Och just den här eftertänksamheten får vi verkligen ett tillfälle att tänka kring innan det nya året kommer.
Jag håller med er båda. Det känns lite olustigt och svårt. Det blir verkligen när allting sätts på sin spets. Dagen då vi ställs inför domen. Det är också svårt att tänka på rent konkret vad som kommer hända den här dagen och att gå in i de texterna som försöker på något sätt förklara vad som kommer ske. Men utan domen blir det egentligen inget liv med mening, att vi måste ju på något sätt få konsekvenser för vårt handlande, och det är bra att domen väcker de tankarna i oss. Ja.
Vi kommer säkert komma in mer på det. Ska vi lyssna till texten, eller en av texterna idag?
Ja, en av texterna är hämtade från Uppenbarelseboken och jag läser från det 20:e kapitlet. Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den, och jorden och himlen flydde inför honom. Det fanns inte längre någon plats för dem. Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen, och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok, och döda dömdes efter vad som stod i böckerna. Efter sina gärningar. Havet gav tillbaka de döda som var i det. Och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som var i dem. Var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket kastades in i den brinnande sjön. Där den andra döden, den brinnande sjön. Och var och en som inte fanns uppskrivet i livets bok kastades in i den brinnande sjön. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta. Havet fanns inte mer. Jag såg den heliga staden, nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud eller brudgum som klätt upp sig. Från tronen hörde jag en stark röst som sade: "Se, Guds tält står bland människorna, och en ska bo ibland dem. Det ska vara hens folk. Gud själv ska vara hos dem, och hen ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Det som en gång var är borta." Och hen som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." Och han sade: "Skriv, för deras ord är trovärdiga och sanna."
Det är många tankar. Det första jag tänker på var det där livets bok, tror jag. Bara hur vi säger livets bok i dopet. Jag skriver ditt namn i livets bok. Och hur det på något sätt ska skilja på människorna. Någon skillnad om man är döpt eller inte döpt.
Ja, men livets bok följer med den på något vis. Det är det jag tycker är häftigt med just den betoningen. Att på något vis, alltså domsöndagen tror jag gör oss påminna om att i den här texten också, att vi återkommer till livet händer hela tiden. Vi kan inte riktigt dela in det i att här har vi en del och här har vi en del, och nu gör vi lite så och nu gör vi lite så, utan det bara pågår hela tiden. Och vi är nedskrivna i livets bok som följer oss. Allting
alla har finns uppskrivna i livets bok. Ja, det är ju en lite mer inkluderande tolkning.
Ja, visst, om man ska komma in på dopet så är det ju, då har vi en helt annan, då får man ju med ett helt annat perspektiv såklart. Men jag skulle ändå säga att livets bok är med alla människor faktiskt.
Mm. En sak som jag tyckte var lite, eller så som jag funderar på, att var och en dömdes efter sina gärningar, eller liksom att det är så fokus på det här med gärningar. Alltså att då den här gestalten på tronen, att den ska på något sätt döma oss efter hur vi... Alltså det blir en gärningslära helt enkelt. Alltså det, jag gillar inte riktigt den liksom känslan. Det blir... Jag tänker att Gud är större än så. Än att den ska gå in och liksom döma utifrån om man gör något bra eller dåligt. Liksom, ut på viss bestämd period.
Skulle vi kunna se det istället då, tror du?
Jag vet inte. Jag tror ju på en, liksom en befrielsens Gud och en uppståndelsen och kärlekens Gud på något sätt. Det låter lite klyschigt, men liksom att oavsett... Alltså, och som Martin Luther kom in liksom, med att vi är syndare hela tiden och vi gör fel, vi begår misstag, men ändå så får vi ta emot nåd av Gud. Att liksom den här ovillkorslösa kärleken som jag tycker är liksom idealbilden av en förälder som liksom alltid älskar en oavsett vad som händer på något sätt.
Och att man går den här texten emot den bilden?
Ja, men ja, kanske, jag vet inte. Alltså, det är ju lite fint på slutet där att det var att döden ska inte finnas mer, och lite så här klassiskt liksom, citat från Uppenbarelseboken. Och att det ska se och göra allting nytt liksom. Men ja, man vill ju ändå att liksom förlåtelsen och befrielsen ska vara störst på något sätt.
Ja, och, men jag tänker så här, får inte det fokus under andra delar av året också? Vi har tid att gå in i det också. Jag tror att det finns en rädsla att gå in i någonting som känns väldigt allvarligt och tungt. Och jag tror att vi, eller jag bara med att domstolen ska vara väldigt så och hård, allvarlig och viktig liksom, på det viset. Om man bara vänder på det så kanske den också behöver vara det. Det behöver vara jobbiga texter, det behöver vara svårt. Men är det verkligen den här guden vi vill ha? Är det den här domen vi ska vänta på?
Just det.
För att resten av, eller stora delar av resten av året fokuserar så mycket på förlåtelsen och kärleken och nåden på ett annat sätt. Att det kanske är nyttigt för oss att gå in och bara, men vänta nu, vad är det här? Vem är det här? Vilken gud är det här vi talar om?
Har du rätt i?
Det kommer som en annan twist på det hela egentligen.
Ja.
Att inte bara... Ibland är det mycket fokus på att guden ska vara nådig och kärleksfull. Det är inte emot den bilden. Det är inte det jag säger, att guden inte ska vara så. Men vi kanske också måste komma ihåg det tunga och allvarliga.
Mm. Det kanske vänder upp och ner på något sätt på vår bild av oss själva och av vem Gud är eller kan vara.
Ja, det kan bli så.
Men också... Lite som när Jesus säger, ja, men om ni håller fast och klamrar er fast vid ett liv så kommer ni missa det. När ni låter livet försvinna eller när ni förlorar det så vinner ni det återigen.
Mm.
Det kanske är att inse det där mörkret inom oss och i världen. Domsöndagen vill att vi ska göra.
Ja.
Ja, är det mot världen eller är det inåt? Liksom? Är det persons egna på något sätt? Eller är det världen? Eller är det vad? Ja.
Ja, det är ett annat perspektiv. Är det en dom? För jag hade en tanke när jag läste de här texterna kring om det är vår... Eller vi har ju en egen dom på något sätt när vi själva dör och vi uppstår eller om vi möter Gud och hur den domen ser ut. Men det är också en dom på den yttersta dagen på något sätt. Ett mer apokalyptiska perspektiv kring det. Hur skiljer de sig åt på den yttersta tiden? Kommer den domen vara annorlunda? Kanske gäller hela skapelsen eller hela världen?
Det var en tung fråga. Jag har inte alls tänkt det långa perspektivet så.
Nej. Jag gillar det, för jag tror, eller det som händer i mig mycket kring min tro när jag läser evangelierna eller tänker kring Jesus är ju att Jesus går emot det som ibland kanske kulturen eller normen står för och säger, nej men det här är förtryckande. Eller det här dehumaniserar människor på olika sätt. Det är inte okej. Ja. Ni ska respektera varandra. Och vi pratade, eller det stod de höga och de låga i texten också.
Ja.
Och för mig så kommer det in det här med de minsta som ska bli störst. Och de sista som ska bli först i det här också. Och det representerar domen för mig på något sätt. Det samhället vi lever i idag kommer inte vara detsamma i himlen. Eller det är inte...
Gudsriket. Det som komma skall.
Ja, dagens domare eller så som vi dömer varandra hela tiden. Det kommer inte vara den domen som vi kommer möta domsöndagen. Eller man säger ju domsöndagen eller domen.
Ja, vår domsöndag.
Ja, för vår domsöndag.
Den dagen, ja.
Men vad är domen då? Alltså, om vi nu ska tänka att det kanske är värdefullt att gå in i det här på något sätt. Som du var inne lite på, Anna.
Mm.
Ja, Hur kan det bli, vad ska man säga, inte för nedtryckande eller dömande? Eller är det bra med dömande?
Jag tror att det där kan vara både och. Jag menar inte att vi ska gå in och döma. Men jag tror att man ska kanske jämföra sig med ett, till exempel ett feministiskt uppvaknande. Att du kanske får en känga i skallen och inser att vad har jag varit hela mitt liv? Vad har jag gjort? Varför har inte jag stått upp för det här? Varför har inte jag kämpat för detta som betyder så extremt mycket i mitt liv idag? Och lite liknande kanske, det kanske är en lite liknande dom. Att ibland tror jag man behöver lite en känga i skallen för att förstå någonting. Och att då på det sättet blir domen kanske hård men också viktig och på sitt sätt rättvis. För att nu kommer den.
Verkligen, vilken poäng från Debora. Det kanske är egentligen det vi bygger hela den kristna tron på. Den dagen jag kom till tro så förändrades mitt liv. Jag började se världen med ett nytt ljus.
Ja.
Och insikten eller den nya förståelsen kanske också är ett uppvaknande som man får som feminist.
Ja.
Och se hur förtryckande strukturer runt omkring en förpestar världen.
Precis.
Och att det är samma sak kring att följa Jesus. Att stå upp för andra människor, att inte döma andra. Att visa kärlek och respekt. De har mycket gemensamt.
Ja. Det är häftigt, för på något vis tror jag att det sätter också, och det sätter domen på något vis på sin spets. Eller känslan av den. För att vi kommer människor som söker. Och på något vis, det är det jag kan återkomma till, att domstundagen betyder ju allvarlighet men också tacksamheten för riktningen. Och att den riktningen som många människor går och väntar på och längtar efter att få upptäcka och hitta och söka, att det skapas forum för det.
Just det.
Är en så viktig del av att kunna ta plats i att få vara en själv och få uttrycka sin tro som med andra människor som kan dela det.
Det är ett fint uttryck, en tacksamhet för riktningen.
Ja, jag tror att det kan vara ett sätt att se domsöndagen också.
Det tycker jag verkligen klokt sagt. För det känns ju som i kyrkan vi har något att förvalta. Vi har en tradition och vi vill förkunna evangeliet. Och det som det bygger på är ju det här heliga och okränkta på något sätt. Och inte går att tumma på. Men frågan är ju vad det är. Vad är det där? Vi använder ibland ordet kittet. Det är på något sätt, hur kan man förklara kittet? Det är liksom grejen.
Det är glimmet.
Ja, det är glimmet. Det är grejen.
It's it
liksom. Och jag har precis läst en bok som handlar om hur människovärdet kan ruckas på. Hur det viktigaste vi har att försvara är ju människovärdet. Det är heligt och okränkbart. Men hur olika röster talar om för oss att det är olika saker som är det där heliga och okränkbara. Exempel från Bibeln blir ju om Gud och mammon. Eller vilken är Guds röst och vems röst är mammons röst? Ja. För du kom också in på hur vi möter de som kommer till kyrkan idag. Och som söker. Om vi håller fast vid någonting som är fast i en stel form, så kanske inte det öppnar upp evangeliet så att alla kan ta emot det. Och det tycker väl vi är viktigt.
Amen.
Ja.
Har du någonting mer ni tänkte på när ni läser texten?
Ja, jag tänker absolut på något väldigt snabbt, och det är från Torklade tårar utan handskar-serien som är skriven av Jonas Gardell i bokform och i serieform. Och den kan jag tänka att ganska många har sett eller läst eller hört om.
Det är så bra.
Väldigt bra, rekommenderas. Och i den texten så får vi, eller i serien får vi följa en person som heter Benjamin som går ur Jehovas vittnen. Och med Benjamin så följer texten följer med honom, som finns i Uppenbarelseboken, att han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Det som en gång var är borta.
Det är så starkt, jag bara ryser när jag hör dig läsa det.
Ja.
För hela serien heter ju Torka aldrig tårar utan handskar. Och det var ju när AIDS-epidemin kom där på slutet av 80-talet, så fick man ju, när man gick in till en patient som hade HIV eller AIDS, så fick man inte torka deras tårar. Man måste ha handskar på sig för att kunna torka.
Precis. Tårar. Ja, det är en mäktig grej på något vis att det sitter kvar. Den texten etsar sig fast nog väldigt mycket, om man, framförallt om man ser serien eller läser boken, för att den blir så viktig för Benjamin rakt igenom.
Den är verkligen viktig och den följer ju verkligen honom.
Ja.
Man läser den för, om det är för Paul, Paulus-gestalten i serien. Första gången när han kommer och knackar på och bara, hej från Jehovas, ska jag läsa dig en fin text? Och så läser han den här. Mm. Sen är det inte en scen när de står i snöar.
Ja.
Och det snöar och de står utomhus och så hör man den här texten läsas när han första gången går hem med den killen han är förälskad i serien.
Det kan vara så. Ja, säkert. Ja, men precis. Det följer med honom i alla skeden på något vis. Och när han är med sin partner vid dödsbädden.
Det här är inte slutet. Det finns någonting mer. Och den här döden och pesten och sjukdomen ska inte få sista ordet, utan det kommer en tid då människorna kommer få upprättelse.
Mm.
Det är också kul med Benjamins namn, med de 12 stammarna, och hur Benjamin är liksom den yngsta och minsta.
Mm.
Och ändå den som, ja, den här profetiska rösten på något sätt. Jag tycker att den serien torkar aldrig tårar, utan han ska bli ett väldigt konkret exempel på ett tillfälle i tiden då präster och personer inom kyrkan pratar om att nu har domen kommit. Nu kommer den här epidemin, då unga män sjuk, eller de insjuknar och dör. Och man såg det då, eller de här personerna använde det som ett argument för att de hade fel livsstil. Man kränkte deras människovärde genom att säga det. Kyrkan använde sin tro mot de här människorna och deras liv. Och sa bara, det här är domen. Och det knyter ju an till domsendagen, hur de då använde det på ett fruktansvärt sätt för att trycka ner de här människorna. Och hur det inte får hända igen. Vad hände då? Och det känns som att teologin eller tron, att Jonas Gardell använder sig av den här texten i uppenbarelseboken kring att Gud ska torka alla deras tårar och döden ska inte finnas mer. De här rösterna från kyrkans håll som inte försvarar de här människornas liv eller stod upp för dem. När vi går tillbaka till Bibeln och läser, så är det faktiskt de här orden som finns kvar eller lämnas hos oss om Gud inte ska vända sig bort från de här människorna och deras liv. Och det vill jag skicka med som en påminnelse kring hur vi gör det på olika sätt idag fortfarande. Säger vem som tillhör Gud eller vem som får ha en relation till Gud eller inte ha det.
Viktig påminnelse.
Mm.
Ja, alltså det finns ju en enkel analys av de här texterna egentligen allihopa, att det är det patriarkala språket. Och vi har ju medvetet också gjort om lite i uppenbarelseboken idag. Och det händer ju mycket i när man läser den här texten. Alltså det blir ju väldigt levande på ett sätt som kanske talar till oss i vår tid. Vilket är väldigt häftigt. Det händer ju väldigt mycket. Eller istället för frågan till dig som lyssnar. Att hör hur vi läser texten och känn, vad händer med det? Vad får du för gudsbild? Hur kan vi tänka större kring Gud, och vem är Gud och vem är Gud inte? Någonting som vi vill skicka med. För språket är väldigt viktigt, vill jag säga. Hur vi liksom pratar om Gud, och så att folk ska kunna känna sig inkluderande. Man skapar väldigt mycket associationer kring vårt metaforiska språk. Alltså det är i vardagslivet också. Alltså det är allt språk som vi har på något sätt en avspegling av andra saker. Men det är väldigt, väldigt viktigt, tänker jag. Så att vi inte får en ensidig Gud. För det är väl ingen som vill det egentligen, tänker jag.
Gud är större.
Jag vet att på Pastoralinstitutet här nu så läser man en bok som heter Handbok i liturgik med Elversson. Och det finns ett avsnitt i den boken som handlar om just det här. Att vi har ju mycket i liksom Paulus brev till exempel, som pratar mycket om bröderna och sådär. Och i Bibeln står det mycket, ofta mansfokuserat liksom, eller grupper av män.
Det står som att alla ska känna igen sig. Han som gjorde på det här sättet, han ska också få straffas.
Precis.
Och att både alla som definierar sig som han, hon eller hen ska känna igen sig i det pronomet.
Och Elversson problematiserar det lite, att vi kanske ska tänka större, att det inkluderar också barn och kvinnor i och syskon, alltså så att det finns en större dimension i det där på något sätt.
Mm.
Så det vill också skicka med. Och jag har också en annan tanke då, eller en annan ingång till Johannes Evangeliet som vi inte riktigt har berört än. Och det är ju som sagt då, i det patriarkala språket så blir det, utifrån då vår feministiska liksom analys och tanke, så är det mycket fadern och sonen och honom och han som har evigt liv och han faller inte undan. Men jag satt och tänkte lite på det här, så vad landar det i på något sätt? Så satt jag och läste liksom slutet av Johannes evangeliet, där liksom en del med den uppståndne Jesus då och Petrus. Och det blir här en diskussion mellan Jesus och Petrus om Judas, hur han ska straffas. Och det är lite också i Petrus bot på något sätt, botgärning, att han ska, just för att han förnekade Jesus 3 gånger, att han då ska besvara Jesus om, men älskar du mig eller följer du mig, så. Och att han måste göra det 3 gånger. Men sen frågar faktiskt Petrus, men vad händer med Judas då? Det intressanta här som Jesus svarar är, citat då, om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Du ska följa mig. Om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Du ska följa mig. Och jag tycker att det är på något sätt, alltså, men lite kopplat till dom. Alltså det är det jag vill komma till, att... liksom alla tyckte att Judas var helt liksom förkastligt det han gjorde, och de vill straffa honom i döden liksom. Alltså även lärjungarna vill göra det. Men Jesus säger, den uppståndne Jesus då, säger bara det är mellan mig och honom. Du behöver inte bry dig om det på något sätt. Alltså ni ska inte liksom döma honom. Och det som också författaren då till Johannes evangeliet betonar är ju att liksom Jesus sa aldrig att man skulle döda Judas, och därför så på något sätt antog de att man inte behöver, alltså, ja, att det finns förlåtelse. Det är det jag vill komma till. Alltså att,
det finns förlåtelse i domen, det som vi började på.
Ja, precis. Ja. Så det kanske går emot lite det vi sa från början. Men att ändå att den här liksom, det är mellan dig och Gud på något sätt också.
Det är väldigt stora ord, det är mellan dig och Gud.
Ja, ja.
En kraft att få säga det, att få känna det, det är mellan mig och Gud i mitt liv. Det är ju det allt landar i. Döm inte varandra, älska varandra. Definiera inte mig, eller min tro, eller min väg till Gud, eller att följa Jesus.
Mm.
Jesus frågar inga frågor när folk, han kommer till folk och de vill följa honom. Han säger bara, följ mig, häng på tåget.
Mm.
Du är med. Det är så här, vad röstar du på? Vad har du för klädstil? Vad tycker du om det här? Eller det kanske inte var sådana frågor man frågar då.
Det vet inte. Kanske det var.
Men man släpper pekpinnarna om andra människor. Det kan vara en viktig påminnelse till oss allihopa verkligen. Att det inte är vi som ska gå in och döma andra människor, deras gärningar. Det viset.
Det är mellan dig och Gud, Hanna.
Precis.
Samtidigt som vi då var inne i början, så det finns ju också en kraft i det här. Om jag tänker på MeToo, jag tänker på liksom alla samhällsrörelser. Alltså på någonstans måste vi också lyfta på locket ibland och våga. Ja, jag tycker det är tufft att döma, men jag tar ändå ordet i min mun, att vi måste våga döma varandra lite också, att vi måste kunna, för att nå den här befrielsen och nå det här liksom uppståndelsens ljus typ. Det nya året kommer liksom, hur ska vi ta oss an det? Vad är nytt nu och vad är förgånget? Alltså hur ser vi mot horisonten liksom?
Du kom in på något viktigt där, vad är det domen är egentligen?
Mm.
Domen både var upprättande och befriande, men också mörker och död. Och
skavande. Ja,
verkligen. Ja,
precis.
Men det är ju det du var inne på, är väl också en form av uppmuntra till civilkurage. Att vi ska stå upp för våra medmänniskor och för varandra som syskon. Att det är en väldigt viktig del av vårt uppdrag. Och att det kan också... det kan bli en del av kanske av domen och förlåtelsen på något vis. Att man måste gå in och ta obekväma samtal.
Verkligen.
För vi måste också stå upp för varandra.
Det är väldigt viktigt. Det är intressant tycker jag kring de här texterna, i vilken tid de har tillkommit i. Johannes evangeliet tillkom väl någon gång på 100-talet efter vår tideräkning. Och hur det är en annan retorik eller dramaturgi kring texten. Att den här tronen som målas fram är så stor och den är så alltid ljust. Och det är 1000 människor och åter 1000 som har samlats där. Och det är stora torn och pelare och den här stora tronen där Jesus är kung. Och det är väldigt hajpat det här kring vad som ska hända på den här yttersta dagen. Om man tittar till exempel på andra brev eller böcker som har tillkommit tidigare, så är det ju mer att Syrike ska komma snabbt, som är tjuv om natten, som är Thessalonikerbrevet. Och att de här texterna är kommit senare och man hade börjat inse att kanske inte kommer hända så där snabbt som vi trodde och vi väntar fortfarande. Nu, idag, så väntar vi fortfarande på Jesus återkomst och den här yttersta dagen. Hur kan vi tänka att det får landa i oss idag?
Mm.
Ja.
Ja, men absolut. Jag tar med mig lite utifrån det här samtalet. Alltså att dom kanske inte måste vara negativt. Eller så. Jag tänkte att det mest är jobbigt och skavigt. Och det är det. Vi behöver inte ta ifrån att det är det. Men det kan också vara nyttigt. Liksom. Det tar jag med mig. Och mycket tankar kring uppenbarelseboken här. Alltså. Det var,
Ja, jag tar med mig. Det har varit fokus i mitt liv under lång tid. I vilken riktning vill jag gå? Vad kommer jag hamna? Vad vill jag göra? Desto mer jag börjar lyssna på det som kallar mig till min riktning, desto mer kommer jag in till att acceptera vem är jag och vad vill jag göra och vad är min riktning i livet, och jag ska nog lyssna mer till den. Och det ska jag försöka ta till mig mer, och det finns tid för eftertanke för mig i det här. Min tacksamhet för riktningen i livet tar jag med mig.
Lite Birgittas bön, visa mig din väg, Gud.
Ja, och gör mig vill och vandra den.
Ja. Jag tar med mig ditt civilkurage kring vad de här texterna uppmanar oss att göra för vår medmänniska. Martins ord, det är mellan dig och Gud på den yttersta dagen. Jag tror att vår tro får liv och rörelse när vi tänker kring vad den säger till oss här och nu. Att det spelar roll hur vi är mot varandra och vad vi gör.
Tack.
Tack.
Tack så mycket.
Tack för fina och kloka ord.
Yay!
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron, och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns, och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.